Ik wil bergen in juni på en kongress, tror jeg det hette. Det var voldsomt fint. I Bergen kongresssenter. Og hver morgen når det var sånn plenumsforelesning som det hette, så stilte seg opp en dame fremme, og så sa hun med høy, skarpe stemme: God morgen alle sammen! Så liksom sånn. Så jeg tenkte, det er sikkert et sånt ritual som jeg har i Bergen. Hermed er det sagt. Jeg har tenkt at jeg skal lese litt i Lukas 19, og han Svein sa at ungdommene her hadde lest om Sakkeus, og jeg hadde tenkt å lese om Sakkeus jeg også. Jeg hadde egentlig tenkt at det skulle jeg gjøre i går kveld, men så langt kom ikke vi. Jeg vil lese den historien, og så bare knytte et par ting til den, før oss går videre. Og han kom inn i Jeriko og drog igjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se hvem som var Jesus. Han kunne ikke komme til for folket, for han var liten av vekst. Da sprang han i forveien og steg opp i et morbærtre for å få se ham, for hans vei gikk der forbi. Og da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og stig ned, for i dag skal jeg bli i ditt hus. Og han skyndte seg og steg ned og tok imot ham med glede. Og da de så det, knurret de alle og sa: Han gikk inn for å ta herberge hos en syndig mann. Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: Se, Herre, halvdelen av mitt gods gir jeg de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, gir jeg det firedobbelt igjen. Og Jesus sa om ham: I dag er frelse blitt dette hus til del, ettersom og han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jeg vil jo først bare si at det står her i vers 2 at Sakkeus var en rik mann. Og i kapittel 18 så er det en som møter Herren Jesus, en rådsherre i fravers 18 og utover, som møter Herren med det spørsmålet: Hvordan kan jeg arve evig liv? Og så viser det seg det at for den rike mannen så blir rikdommen hans et problem. Når han hører Herren fortelle hvordan han kan arve evig liv, så blir han meget bedrøvet, står her, og han, for han var meget rik, som her står i vers 23. Og Jesus, han sier, det er vanskelig, sier han, for de rike å komme inn i Guds rike. Han sier også at det er, ja, når de spør hvem kan da bli frelst, det er umulig for mennesker. Det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. Når Herren Jesus møter Sakkeus da, ikke lenge etterpå, så, jeg holdt på å si, skjer det umulige. Gud gjør det umulige. Der er den rike en som forlater rikdommen sin og blir frelst. Det sto om han at han var overtoller, og det var kanskje derfor han hadde blitt rik. Jeg vet ikke helt hva det betydde. Altså, at han var overtoller betydde sikkert at han var sjef på tollboden. Jeriko lå sånn plassert i Jag och dock känner till Kortova, Palestina, inte sant? Det låg lite långt sör, ner mot Jordandalen, på västsidan av Jordan. Det var fruktbart omkring där. En rik by. Och de som kom, karavan som kom ifrån öst, som kryssade Jordan, kom från Perea, så det hette. De mot inom i Jeriko. Jag menar, jag har läst att det fungerade så ofta att viss någon hade lyst på ett ämbete under romaren, så kunde du betala landshövdingen och så fick du det. Och att det var så med det att bli tollar också. Och historia här säger ingenting om det, men det kan ju då tänkas att Sackeus hade måttat lagt ut lite pengar för att få position sin. Och det att tollarna blev sett på som blev föraktade, sett med på, sett på som kältringar till dels, det hade väl med två förhåll att göra. Det ena var att de krävde in pengar för ockupationsmakten, som oss kanske ville sagt. Det andra var kanske det att viss investeringar där skulle löna sig. Alltså, hvis de hade betalt landshövdingen i dyre domar för att få position, så var det på ett vis nött att svindla lite för att det skulle löna sig. Och det sa Keus i längre ner i vers 8, så är det väl ingen tvil om att Sackeus var klar över det, att han hade pressat pengar utan någon. Och han hade blivit rik. Så står det i vers 3, och det var egentligen det uttrycket där som talte lite till mig. Det står att han sökte och få se vem som var Jesus. Och det vers, där den sättningen har jag ju läst. Jag läste den när jag var barn, dina fortellingar. Och jag har läst den utalliga gånger. Och när guttarna mina var små och jag läste för dig en kväll när jag skulle lägga sig, så hittade jag tal på alla gånger och läste historia om Sackeus, för det var en av favoriterna. Och jag tänkte aldrig över det, men så plötsligt en gång så läste jag historia om Sackeus i en engelsk bibel. Och där stod det anläs. Och till mer jag tänkt på det, så skönte jag att det här är i min gamla 1930-bibel skjult en sannhet för mig. För på engelsk där står det att han sökte, står där egentligen också, eller han önskte, och så står där to see who Jesus was. Och då blir det lite annorlunda. Och jag tror där är en norsk bibel också där det står att han önskade att se Jesus, vem han var. Och så nämnde det igår när oss talade om han i slutet av kapitel 18, han blinde tiggaren som satt där. Han hade helt uppenbart hört rykte om Jesus. När köa av folk går förbi där han sitter, så spör han, han hör folk gå förbi och han spör vad det är. Och så säger de, ja, nu går Jesus från Nazaret förbi. Men en gång så ropar han, Jesus, och inte Jesus från Nazaret, men Jesus, du Davids son. Misskunde han. Han hade hört om Jesus från Nazaret. Och han hade helt säkert hört om de ting Jesus från Nazaret hade gjort, som oss nämnde igår. Och så var han vitt överbevist om vem Jesus från Nazaret egentligen var. Davids son. kongen kom. Jeg har vanskelig for å tenke at han fattige, blinde tiggeren var den eneste i Jeriko som hadde hørt rykt om Jesus. Sakkeus hadde hørt det. Og så lurte han. Denne Jesus, hvem er han egentlig? Det må jeg finne ut. Og så er det ganske fint da han klatrer opp i treet. Han var liten av vekst. Og så for han som var en rik mann, og som jeg vet ikke, kanskje han har hatt et ønske om å bli sett på som en rik og respektert borger. De omtaler han i vers 7 som en syndig mann. Det var sånn de så på. Kan hende han ikke tenkte på at ja, nå får jeg enda mer å snakke om. Han klatrer opp i treet. Og så opplever han det forunderlige at Jesus, når han kommer til stedet, så stopper han, og så står det at han så opp. Og så tiltaler, de aldri møttes før, så tiltaler han ham med navn. Sakkeus. Skund deg og stig ned. I dag skal jeg bli i ditt hus. Det skulle ikke mer til for at det Sakkeus sitt hjerte var vi åpne. Dere sång her så fint om å åpne hjertets dør. Her skjer det i et blunk. Sakkeus skjønner at det alt rykte seg om denne. Det er sant. Han kjenner meg. Han vet hvem jeg er. Før oss noen tider treffet. Og så leste jeg i går på ettermiddagen om Nathanael. Hvorfor kjenner du meg? Spør han. Herren Jesus er nevnt og nå karakterisert han også. Og han treffer spikeren på hodet. Presise karakteristikk. Og Nathanael ser med en gang. Oi, her er en som vet alt om meg. Og så åpner han hjertet sitt. Så tror han. Og så går han ned med glede, skunder seg, og så knurrer de andre. Og så sier det som sånn at han gikk inn, står der, for å ta herberget hos en syndig mann. Og så er det bekjennelse hos Sakkeus. Her blir tydeligvis et nytt liv. Og han vil gi halvparten av det han eier til de fattige. Og det som han har presset av noen og lurt fra folk, det vil han gi firdobbelt igjen. Og jeg synes det er så flott det som Herren sier. I dag er frelse blitt dette hus til del. Ettersom også han er en Abrahams sønn. De roste seg jo. De som var ivrigast etter å kritisere Herren Jesus, de roste seg av å ha Abraham til far. Her sier Herren Jesus om Sakkeus. Han er en Abrahams sønn. De så tolleren Sakkeus, de andre. De så en synder. Herren Jesus, han ser en Abrahams sønn. Hvordan var det med Abraham? Hvis du leser, ja, du kan for eksempel lese i apostelgjerningen om Stefanus, så sier han som sånn at herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham når han levde der i hedenskapet i Mesopotamia. Og så tok Abraham imot denne åpenbarelsen av Gud, og så fra den dagen av Ja, han kom til tro på Gud, og fra den dagen av så levde han et liv som viste at troen hans var ekte. Det er det samme som skjer med Sakkeus. Han møter Guds Messias. Og han kommer til tro, og det blir en ny dag, et nytt liv fra den dagen av. Akkurat sånn som med Abraham. Herren Jesus, jeg holdt på å si, han ser det. Det er ganske forunderlig. Det var sikkert ingen andre som så dette, hva skal vi kalle det, potensialet i Sakkeus sitt liv. Jesus så det. Dere leste når Paulus skriver til Timotheus, så takker han som gjorde han sterk, sa han. Han som ei, som var en voldsmann og en spotter og en forfølger. Men han, Herren, han akta meg tro, og han satte meg til tjeneste. Det var ingen andre som så det i Paulus. Eller Saulus, som han hette. Du kan være ganske sikker. Herren så det. Herren så det i han som ingen andre så. Han så det som var i Sakkeus, som ingen andre så, og han visste hva han kunne bli. Og han møtte han, og Sakkeus, han blir frelst. Det var sånn, sier han, menneskesønnen er kommet for å søke og frelse. Sånne fortapte. Det stod det her i vers 10. Det er voldsomt viktig når oss hører om Jesus, og så har dette sinn og denne tanke og denne interesse som Sakkeus hadde. Jeg må få skikkelig rede på hvem Jesus er. Jeg kan ikke klatre opp i et tre, holdt det på seg, og sitte der og vente at det skal komme gående på veien ned forbi meg. Jeg kan nok ikke det. Men jeg kan få sett henne, og få møtt henne, og få hørt henne i boka her. Og den kan ha, ja, den er nyttig til overbevisning, det er sagt det. Og den kan overbevise meg, slik at all tvil er vekke om hvem Jesus fra Nazaret egentlig var. Og den som blir overbevist om at han er Messias, Guds sønn, han er et Guds barn. Den som tror det. Så vil jeg gjøre et lite hopp, og se hoppa masse denne helgen. Det siste av de fire versene som jeg leste helt til å begynne med i går ettermiddag, Det var 1928 i Lukas. Og der det verset markerer begynnelsen på det som oss kan kalle Jesu inntog i Jerusalem. Og oss husker hvordan det var. Det skjedde at han satt på esel, en asenfole, og så rei han inn, og så vifter de med palmegreiner, de dekker veien framfor han med klærne sine, og her står at disippelflokken, de roper, og de lover Gud, og de roper velsignet være kongen som kommer i Herrens navn. Det var kongen. Han var kommet til hovedstaden. Og så, jeg skal ikke si mye om denne beretningen her, men det er to uttrykk som jeg tenkte på. Og det ene, det leser oss i vers 42, men se på vers 41, for det må vi nesten ha med oss. då han kom när och såg byen, gråt han över den och sa: visste också du, om än först på denne din dag, vad som tjänar till din fred. Jag tänkte på uttrycket din dag. Den dagen när han kom till Jeriko, så var det Sackeus sin dag. Och det var den blinde tiggaren sin dag. Den dagen ni, ja, du kan ta hur som helst. När han i kapitel 17, när han mötte 10 spedalske på gränsområdet mellan Samaria och Galilea, ja, så var det deras dag. Den dagen när jag möter Herren Jesus i hans ord, när jag läser det, eller det blir talt till mig, det är min dag. Och så må se på det som en helt unik anledning. Och de hade haft dagar för. Och så kan bara blå tillbaka igen till kapitel 13. Se hur det avslutas här i Lukas. Jesus är inte i Jerusalem när han talar inte. Men där det kom någon till han och säger till han att Herodes, han har tänkt oss att slå dig ihjäl. Står det i vers 31. Och så säger Herren Jesus i vers 33: det går inte an, säger han, att en profet mister livet utanför Jerusalem. Och så säger han: Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjäl profeterna och stenar dem som har sänt till dig, hvor ofta jag vill samla dina barn, lika som en höne samlar sina kyllingar under sina vingar, och dere vill det icke. Och så nämnde det så vitt att oss kan läsa i Johannes evangelium om gång på gång att det Herren Jesus drog upp till Jerusalem. Och de hade haft anledningar, många anledningar, goda anledningar. Det hade varit deras dag för. Men om inte du skönte det och visste det för på denna din dag, för det Herren Jesus är fullständigt klar över att det nu är det sista gången jag är här. Och om du visste det, det är din dag nu. Och han följer till konsumtena till din fred. Ja, jag sa i stad att det var kungen som kom till sin huvudstad. Det är fredsfyrsten, inte sant? Det. Det var sjukt för ögonen där. De såg inte det, förstod inte det. Konsumtena till deras fred och så. Och konsekvensen av det blir, som det står i vers 43 och vers 44: fienderna dina skall komma över dig och kasta upp en vall omkring dig, tränga dig från alla kanter, och de ska knuse byn. Icke sten lämna tillbaka på sten. Du Jerusalem, du kände icke din besökelsestid. Kände inte din besökelsestid. Skönte inte helt vem som besökte dig. Och hur viktigt det besöket var. Det blev till välsignelse för alla som förstod det. Och som, ja, jag märker det. Och som tog emot han. Det blev inte välsignelse för det. Jag märker det hemma på Valdrö, att av och till när jag är på möte och ordet är gitt fritt, och så är det någon som röser sig upp och så Och så kommer han med ett vittnesbud. Där är i varje fall, jag ska inte nämna någon självklart, men där är ett par personer som gång på gång säger det. De ser liksom tillbaka och så säger de att jag är så våldsomt glad, säger de. För att det där kom en dag i mitt liv. Då mötte Jesus. Då blev jag frälst. Det kom en dag för mig. Och det begynte med, så syns jag ju liksom, alltså av det så syns du det förunderligt, och det samma person röstar ju gång på gång på gång och säger nöjaktigt samma sättningar, inte sant? Men där är det något fint med det, för det är sånt. Möte med Herren Jesus är på ett vis min dag, och det gäller då, jag håller på att säga, grip den anledningen. Så han kom in i byn. Här står att han gick in i templet i vers 45. Han driver ut de som handlar där och säger att detta ska vara ett bedehus, inte en rövarhule, sånt som Locke gjort det till. Och han lärde dagligen i templet. Utpaste prästen och de skriftliga, de skriftlärde, de och de främste bland folket står där, de prövar att få rydda han av vägen. Men så var inte tia helt komt ändå där det skulle ske, och där finner inte någon måte att göra på. Och så står där fram, står i begynnelsen av kapitel 20, och så spör de han. Vers 2. Säg oss, med vad för slags myndighet ger du det? Och så, kan man ge dig rätt till att komma här och rensa templet? Kan man ge dig rätt till att tala som du talar? Indirekt så spör de han om kan man är. Och så spör han dig, eller han svarar på deras spörsmål med ett nytt spörsmål, och det drejde sig om Johannes döparen. Så spör han, var Johannes dop ifrån himmelen eller från människor? Och svajte, för oss läste igår att det Johannes, han var utsänd av Gud, och han döpte i en speciell hänsikt, och läste det också. Och så blir det en diskussion då mellan dessa ypperste prästarna och de skriftlärde och de främste bland folket. Där blir sittande och diskuterar, samråder sig med varandra, och så säger de, ja, viss oss nu svara att den var från himmelen, så säger han till oss, så kommer han till att svara, ja, okej, okay, varför tror du inte på honom? Men hvis du säger att den var från människor, då kommer folk till att steina oss, för de tror fullt och fast att Johannes var en profet. Och så läste jag lite igår eftermiddag om reaktion på Johannes i tjänsten. Herren Jesus ger ett vittnesbörd om Johannes i Lukas 7. Vers 29 så står det att Jesus säger om Johannes att allt folk som hörte ham och tollarna, de gav Gud rätt. Och låt sig döpa med Johannes då. Johannes kom för att på sig bidra till att hjärtarna blev förändrade. Urättfärdige skulle bli rättfärdige. De skulle erkänna att de var syndare och bekänna sina synder och låta sig döpa. Och folket som hörte han och tollarna som hörte han, de gav Gud rätt. Okej, Gud, det du säger om oss i Jön och Johannes, det är sant. Och bekänner det. Och de led sig döpa av han. Och så står det i vers 30, men fariseerna och de lovkyndige gjorde Guds råd till intet för sig. Och låt sig icke döpa av. Varför trodde inte någon? Och så där i kapitel 20 så vet inte det någon annan lösning på Jesus sitt spörsmål än att svara till oss, vet inte det. Och så ger heller inte Jesus dig något direkt svar på vem han har sin myndighet ifrån. Men han så fortäller han dig en lignelse. Och det är också en av dig som måste känna våldsomt gott ifrån barndomen av de flesta av oss sannsynligvis. Om en som hade plantat en vingård och lagde den ut i vingårdsmän och drog utenlands för långa tider. Och så när det var tid för att han kunde vänta och få något höst, så något frukt av vingården, så sände han en tjänare. Men vingårdsmännen slog tjänaren. Och han måste gå därifrån med tomma händer. Så sände han en till. Han slog dig och hånt står där. Och han måste gå med tomma händer. Och så sände han ändå en. Han slog dig till blod, så kastade han ut. Så spör vingårdens herre, vad ska jag göra? Och så svarar han själv: jag vill sända min son, den älskade. De vill då väl umse sig för honom. De vill nog väl det. Så fick vingårdsmännen se son komme. Och så känner jag han. För det säger sig mellom att det är lite arvingen. Låt sig slå om igen. Så blir arven vår. Och där kastade han ut av vingården och slog honom ihjäl. Vad ska vingårdens herre göra med dig i spörsmålet? Jo, svarar han, Jesus svarar att han ska komma. Eller i lignelsen så fortäller Jesus att han ska komma och dräpa dessa vingårdsmännen. Och överge vingården till andra. Då de hörte det, sa de: det må aldrig ske. Tänk på det när jag läser responsen där här. När jag hör den i lignelsen. Jag visste inte förstod vad Jesus talade om. Så hade jag helt säkert inte reagerat så. Men det är jödarna sin äldste. Och de brusar upp. Nej, det må aldrig ske. De förstår så utmärkt gott vad det drejer sig om. Och så säger han, Herren Jesus, lägg han framför dig ett bevis för att det kommer nog till att ske. Vad är då riktigt, säger han, som är skrevet, som står i salmernas bok? Om den sten som byggningsmännen har förkastat, den har blivit hjörnesten. Och så följer han till: världen som faller på denna sten, han ska knusas. Men den som den faller på, han ska den smuldra till stöv. Det prövar står här i vers 19 och ryddarna vägen i samma stund. Och grunden är att de sköna gott att det var dig Herren hade talat lignelsen om. Här står han som är Guds Messias. Ansikt i ansikt med dig som, jag håller på att säga, var folkets äldste. Den som var ledare. Och så är det ett spörsmål om myndighet. Vem är han? Ska oss böja oss för han? Och det sköna, där är ingen unnskyldning. Det sköna nöjaktigt vad det gällde. Det sköna nöjaktigt kan man ge sig ut för att vara. Men ett förhärda hjärta säger nej. Det blir på ett vis stilt helt på spissen i förbindelse med när Jesus står framför Pilatus. Och jag sagt en gång för här i gott hopp, när Pilatus, och det är Johannes som nämner det, det vers, jag syns det förfärdligt att läsa. När Pilatus i sitt förhör stillar Herren Jesus fram och så spör han dig: ska jag korsfästa kungen någon? Det är Johannes 19 och vers 15. Och där svarar: vi har ingen annan konge än kejsaren. En helt överlagt och bevisst förkastelse av Guds Messias. Han är inte vår konge. Kejsaren i Roma är vår konge. Och någon annan konge heter oss. Och talade lite om konsekvenser igår. Och nu blir det lite mer om konsekvenser. Låt oss bla till Lukas 12. Så ska vi pröva att ta det mot dig. Lukas 13. Och ska ta det mot dig avslutning. Där är det en som kommer så stilla här med Jesus ett våldsamt intressant spörsmål. I vers 22 så står ett av dessa här versar som på ett vis går med och danner ram runt dessa talarna mina. Han gick omkring och lärde runt om i byar och landsbyar och tog vägen till Jerusalem. En sa då till honom: Herre, är det få som blir frälst? Det spörsmålet kunde vara, och jag håller på att säga Herren sitt svar, kunde vara tema för en helg. För Herren säger inte varken ja eller nej. Han säger strid för att komma in genom den trånga dörr. För många, säger jag där, ska söka och komma in och inte vara i stand till det. Jag nämnde så vitt i stad att det i 18 kapitlet här var en rådsherre som var meget rik, som spurte om hur han skulle komma in. Ja, han var inte i stand till det. Striden var för hard för han. Och hvis han blev ved i det sinnelaget, så blev han inte frälst. Och som nämnt igår, en blindfött i Johannes 9. Han hade föräldrar som han upplevde det att de törde inte att stå upp och vittna för han när han blev förhört av fariserarna. För de fariserarna och judarna, sina ledare, hade bestämt att hvis någon bekände Jesus och var Messias, så skulle han utstötas från synagogen. Den kampen blev för hard för dig. Och hvis det fortsätter vara deras innelag, ja, så blir inte det frälst. Så det är helt klart att vi skulle finna massa exempel i det nya testamentet på att det var någon som säkert hade tänkt att det hade varit grejt att komma in. Och så var jag i stand till det. Och så ska bara gå förbi det. Men så kommer ett intressant avsnitt. Ja, jag må också säga det att där är en dörr. Och jag vill våldsamt gärna understreka. Det måste jag glömma. Och det är det viktiga. Den dörren är öppen alltså. Och det går an att komma in. Det går an att gå in. Det är helt klart. Men så är det lika klart att där står i vers 25 att en dag så är det en som han här kallar husbonden. Och som nog är herren som röjser sig upp. Och så tackar han och så lät han igen den dörren. Och så börjar han att beskriva det som då vill komma till att ske. Och så säger han till tillhörarna sina: då vill dock stå utanför. Och så vill dock börja banka på. Och så vill dock säga: Herre, luk upp för oss. Och då ska han svara och säga till dock: jag vet inte hur han dock är från. Jag vet inte hur han dock är från. Då ska det börja och säga: vi åt och drack för dina ögon. Ja, det är många exempel i Guds ord på att Herren var i gästebud i forskjellige hus. Och där var många folk som åt och drack av henne. Du lärte på våra gator. Ja, han gick ju runt där i 3 år och lärde dig. Socialt samvär hade det varit
De hadde hørt oss tale. Det hadde de gjort. Og han skal si i vers 27, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Det er noe ganske alvorlig. Johannes 19, den dagen der for Pilatus, så sier de, han er ikke kongen vår. Det er keiseren i Roma som er kongen vår. Og så har ingen annen kongen keiseren. Denne dag, ja ok, de står der, de er folket, og sier, du er ikke kongen vår. Denne stund her, som han taler om profetisk, når han står her i Lukas 13, da er det plutselig han som sier det, jeg kjenner ikke dere, dere er ikke mitt folk. Og det er fullstendig rimelig at det er slik. Når de nekter for at han er deres konge, og hvis en blir ved med den innstilling, så kommer det en dag når han nekter for at dere er ikke mitt folk. Det er jo fullstendig logisk det, ikke sant? Der skal være gråt og tennersnitsel, står her i vers 28. Når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike. Og så hadde de tenkt at oss vi skal være der. Men også var de selv kastet utenfor. Og der skulle være mange. Det var ikke bare disse her fremragende som Abraham og Isak og Jakob og profetene, men det var folk fra øst og fra vest og fra nord og fra syd. Og så skal de sitte til bords i Guds rike. Og i kapittel 14 så står det om halte og blinde og sånne som blir innbudne fra alle kanter. Det skal bli mange, men det var noen som var så nær, som hadde en sånn fenomenal anledning og lette den gå fra seg. Du skal ikke få, og som ikke har det til konge. Nei, da blir konsekvensen det at det er ok, da blir ikke dere mitt folk. Og så henger dette i kapittel 13 sammen med det i kapittel 12. Vers 8 i Lukas 12. Men jeg sier dere, vær den som kjennes ved meg for menneskene. Ham skal også menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. Ja, visst. Visst er det sånn. Den som fornekter meg for menneskene, han skal fornektes for Guds engler. Jeg holdt på å si, var det helt håpløst for disse som ropte korsfest, bort med ham? Han er ikke vår konge. Nei, oss har jo prøvd i går å få fram i et lite glimt noe av Guds sinnelag, og oss leste det ord om han som er god mot de utakknemlige og vonde. Og her i Lukas 12 så føyer Herren Jesus til, den som taler et ord mot menneskesønnen, ham skal det bli forlatt. Og så har jeg tenkt på disse her i Jerusalem. Jeg har tenkt på disse her som fornekta så sterkt. Når Herren Jesus var stått opp igjen. Når Herren Jesus var stått opp igjen, og han taler med sine, så taler han om at dere skal få kraft. Og så skal det begynne deg tjeneste. Dere skal være vitne om meg. I Jerusalem, sa han. Jeg tenkte lenge de skulle få kraft, og de skulle vitne i Jerusalem og området rundt Jerusalem og i Samaria og til verdens ende. Det er jo klart jeg måtte ha kraft hvis jeg skulle gå helt til verdens ende, ikke sant? Jeg er blitt mer og mer sikker på at det, kanskje det krevde voldsom kraft å skulle gå til Jerusalem. Bare 50 dager etter at jeg hadde ropt korsfest der. Det har jeg tenkt mer og mer på. Men jeg gikk i hvert fall til Jerusalem. Og så holdt jeg på å si det. Altså, det var dette din dag, Jerusalem, sier Herren Jesus, men i sin uendelige nåde så let Gud vitnesbyrde om hans sønn fortsette i Jerusalem etter jeg hadde forkastet. Det forteller noe voldsomt flott om Guds nåde. Så står det her i Lukas 12 og det 10. verset at den som taler mot menneskesønnen, han skal det bli forlatt. Så var det en mulighet. Til og med for de som hadde ropt korsfest. Å få tilgivelse, å bli frelst, å bli en av hans folk. En borger i hans rike, som Paulus skriver om. Så føyer han til det at den som taler bespottelig mot den hellige ånd, han skal ikke bli forlatt. Og det må vel bare tale om det at videre framover så skulle den hellige ånd gjennom Herren Jesus sine apostler og disipler forkynne om Guds Messias. Og den som da hånte den hellige ånd sitt vitnesbyrd, ja, så er ikke det noe annet mulighet for frelse. Han kommer ikke til å oppleve noe forlatelse. Den som blir ved i den tilstanden, i den hjertetilstanden. Ja, det aller siste jeg skal si, det er at oss må aldri tenke som sånn når også gjenstand for påvirkning fra Guds ord på et eller annet vis, når oss leser det, når det blir lest for oss, oss får høre noe om Herren Jesus, så må oss aldri slutte å tenke: «Åh, ditt er din anledning, ditt er din mulighet til å lære mer om han, til at han får berike livet ditt.» Skulle ønske oss kunne, for min egen del, at jeg hadde det sinnelag at jeg aldri glemte at det hver eneste gang så er det på et vis min besøkelsestid. Så er det min dag. Herre, takk for at du kom til oss. Så takk for alle de som har fått gjort sånn som det var sunget i sangen. Fått åpne hjertets dør. Og så er du kommet inn. Og så har jeg opplevd det, og det vitnesbyrdet til så mange, at det var det som tjente til min fred. Må vårt syn på deg bli større og rikere. Og spør jeg om det. Må ordet ditt forbli oss til hjelp, oppmuntring, trøst, veiledning, slik at oss kan vandre som dine barn i denne verden på en sånn måte at det er riket ditt. Det blir synligt. At det er rundt og ser at det er nokre som er en annen konge enn denne verden sine konger.